Ja, Bosse Holmberg, när man hamnar i den situationen att man måste hålla tal titt och tätt, då brukar man förse sig med en bunt goda historier. Mm. Det är ju viktigt att man åtminstone börjar och slutar bra i tal. Mm. Mm. Och då tänkte jag att vi skulle börja och sluta även det här programmet med ett par av civilministerns bästa.
Ja, jag vet. Har du hört talas om att jag brukar göra bort mig när jag drar historier?
Nej, inte direkt inte. Nej. Varför gör du bort det?
Nej, de brukar lära mig de här historierna så snabbt inpå, så jag brukar ibland missa poängen.
Det kan vara fatalt.
Det kan vara fatalt. Okej, okay, men sen har de lärt mig också historier som är lite fräcka. Jag vet inte om det går för sig.
Våra lyssnare är van vid det bästa. Och jag tror att de både tål och kanske rent av uppskattar en liten fräckis.
Okej då, jag ska ta en historia om en norrlänning som var väldigt slö och som kompisarna på olika sätt försökte aktivera. Men han sa hela tiden att jag ids inte, jag örk inte. Och då tänkte de att vi ska ta med honom på fiske, aktivera honom lite. Men han sa nej, jag vill inte vara med, jag ids inte, jag örk inte. Men de fick med honom och när de kom ner till stranden då så... Ja, han orkar inte sätta på masken eller jag örk inte, sa han, jag ids inte. De fick slänga ut flötet och reven. Och när det nappade, han örk inte, han ids inte. Så de fick ta upp fisken och slå ihjäl den. Till slut ledsnar de. Och sa, du som är så slö och som inte orkar någonting. Skulle du inte kunna ta och skaffa en kvinna och skaffa en familj som kan aktivera det? Då tänkte han ett tag och sen sa han till kompisarna. Känner ni någon som är... någon kvinna som är gravid.
Han vill inte ha mycket besvär, han inte.
Han vill inte det, nej.
Men kan du berätta sådana här historier om norrlänningar ute i landet?
Nej, jag tänkte om jag kanske skulle döpa om den så är det den slö sörlänningen.
Ja, det... Man har väl kanske en liten, på sina håll, föreställning om att norrlänningar är rent av lite slöja och lite understödsmässiga och ja. Så där vidare, va?
Du, jag har blivit lite förvånad över just det du tar upp, att jag trodde att det var skämt ibland mycket om föreställningen om Norrland. Men det visar sig att på en del håll är det ju såna här föreställningar som man har.
Mm.
Det är ju beklagligt.
Ja, och då kan det vara farligt att köra med historien. Men,
ja. Ja.
Hur är det eljest, Bosse? Mår du och familjen i övrigt, mår ni bra av att du har blivit statsråd? Jag har hört att i kanslihuset till exempel så skäl man din grönsakstallrik då och då. Ja. Och det kan ju inte du må särskilt väl om.
Nej, det har hänt några gånger det att de har tagit min mat där nere. Men de har försökt att ta fram en ny istället.
Så det har ordnat sig?
Det har ordnat sig.
Ja, men det här var inte bara skämt. Hur går det ihop, menar jag, att vara statsråd och vegetarian i större sammanhang, stora middagar och sånt där? Hur löser man det?
Att det går som regel bra för att vi säger till i förväg. Jag har lagt in den rutinen. Men ibland glömmer man ju.
Mm.
Och då kan det ju vara lite problem faktiskt.
Ja. Får du äta ett av garneringen?
Ja, det gör jag. Den kan vara nyttigare ibland. Därför att det ligger ju färska grönsaker där.
Ja, i regel gör det ju det.
Ja, och sen ligger det urkokade, dåliga andra som de andra tar.
Jaha.
Så att garneringen kan faktiskt vara bättre. Så det är ingen nackdel att utsättas för det.
Nej. Det här nya statsrådslivet, det har väl betytt en hel del nya upplevelser både för dig och familjen?
Det har väl i stort sett gått bra, även om man har märkt förändringen. Genom att man är borta under veckorna så märker man ju att avstånd till familjen blir större. Och sen märker man ju av att uppmärksamheten kring det hela är större och att familjen dras in i det också.
Mm.
Det är den här representativa biten till exempel där, där vi båda måste åka ner och Margareta måste vara med också i middagar och så.
Vad tycker Margareta om det?
Ingen av oss tycker så särskilt bra om det därför att, ibland ska man ju klä upp sig i frack och grejer.
Ja, jag tänkte just det. Jag hörde att första gången du hade frack på det, det var när du skulle till kungen på middag.
Ja.
Är det riktigt det?
Det stämmer det.
Jaha. Hur kändes det då när du stegade upp till kungen i frack?
Ja, var ju hemma här och tränade och klädde på mig den där för och undrade hur det där skulle gå. Det var inte så lätt.
När du tillträdde som civilminister så blev du också chef för Svenska kyrkan. Och då deklarerade du välgörande rätt framt att kyrkan, den visste du inte särskilt mycket om.
Nej.
Du har bland annat utnämnt en ny ärkebiskop.
Ja.
Var det svårt att ta Bertil Werkström? Ni är ju båda Härnösandsbor.
Ja, men vi har inte spelat tennis tillsammans. Det har vi inte. Och vi kände varann egentligen inte för utnämningen. Det var ju lätt i den bemärkelsen att röstutslaget pekade på Bertil Werkström.
Mm.
Och eftersom han har gjort sig känd för att vara en fin människa och ha brett gehör inom Svenska kyrkan så var det för mig ett lätt val.
Fattade du det här beslutet någorlunda på egen hand så att säga, eller rådgjorde du mycket med din biträdande kyrkominister Sören Ekström?
Ja, vi pratade ju lite om det. Och sen pratade vi naturligtvis lite grann inom regeringen också.
Men ni var överens?
Vi var överens.
Mm. Hade du tidigare besökt Biskopsgården i Härnösand? Jag förmodar att du har gjort det nu.
Jag har gjort det nu, ja. Nej, jag hade inte gjort det. Tyvärr för att vi hade varit inbjudna dit när jag var förvaltningsutskottets ordförande. Men det hade kommit annat emellan, så jag hade inte varit där förut.
Nu har du varit där en gång. Hur många gånger har du varit i domkyrkan?
Ja, där har jag varit inte och hört någon gudstjänst. Men jag har varit in och tittat på den.
Vad vill du göra åt Svenska kyrkan? Hur vill du att den ska fungera?
Ja, jag tycker att det är riktigt att den svenska kyrkan får en friare ställning i förhållande till stat och riksdag. Mm. För att det bygger ju ändå på ett engagemang bland folk. Och det är ju, man kan ju också se det som en stor folkrörelse.
Mm.
Och jag har nog lite av den uppfattningen att vi bör så långt som möjligt ha en fri kyrka.
Mm. Har du någon tro? Du har sagt att ditt kyrkliga engagemang är inte så starkt. Har du någonting att tro på ändå?
Ja, det har jag väl på så sätt att jag har en jag kan säga mycket av det kristendomen har i sig, tycker jag, det humanistiska budskapet. Det känner jag starkt för.
Som civilminister så har du ju fått bli chef för någonting av diverse handel med en massa olika frågor. Är det några som är speciellt svåra?
Du har rätt när du säger att det är lite av diverse handel, men civildepartement har ju ändå en röd tråd. Och det är att övergripande fundera på frågor om den offentliga sektorn. Ta upp egentligen den här diskussionen som inte bara förs i vårt land utan också i andra länder om bristerna i välfärdsstaten.
Mm.
Och därför har man gjort det departementet som då omfattar ju kommuner och landsting och den kommunala självstyrelsen övergripande. Mm. Och statliga sidan.
Men handen på hjärtat, Bosse, det har väl inte gått så bra under det här snart ett år som socialdemokratiska regeringen har verkat. Jag tänker på att arbetslösheten har ökat, budgetunderskottet har ökat, inkomstklyftorna mellan rika och fattiga har ökat. Det där skulle ju vändas på, sades det före valet. Har det varit svårare än ni hade räknat med att få bukt med de här problemen?
Ja, både ja och nej. Vi tog ju emot ett land i väldiga problem. Och det tar tid att klara den ekonomiska krisen. Det kommer att ta hela 80-talet.
Men före valet så fick man ju lätt den känslan att här skulle ju vändas på rätt så kort tid.
Ja, jag beklagar om man har fått den känslan.
Tror du inte att många trodde det?
Nej, uppriktigt sagt tror jag inte det. Men jag tror att de förväntar sig att de ska kunna börja se förändringar. Och det menar jag att det har man kunnat se genom ekonomin. Jag tycker ju att till de negativa inslagen som du ställde i din fråga hör ju också att vi faktiskt har lyckats bra med att göra en sån här kraftig devalvering. Och nu orkar vi nu sedan att klara stabiliseringspolitiken, alltså att hålla ner lönerörelserna så att vi behåller konkurrensfördelarna. Då, där är ju även ekonomerna överens, oavsett om man är borgerlig eller socialdemokrat, att då har vi mycket goda förutsättningar att reta upp vår ekonomi. Mm.
Men det måste väl kännas ganska kymigt för en socialdemokratisk regering att arbetslösheten till exempel bara ökar och ökar.
Ja, visst är det det. Det är ju alltså vår huvudfråga, och den måste vi absolut ge oss på. Och meningen är ju att man får köra beredskapssidan så hårt överhuvudtaget går, parallellt med att få igång kraften i ekonomin. Det är ju där det sitter.
Mm.
Det är klart att oavsett om det är en socialdemokratisk eller en borgerlig regering, så är vi beroende av omvärlden. Det är alltså dumt att säga någonting annat. Men sen är det lika dumt att säga att det inte alls beror på regeringens politik. För det gör det ju. Men är vi inte helt utelämnade?
Nu har du i alla fall trätt fram i olika sammanhang här och sagt att nu ska det bli andra bullar av här på olika sätt. Nu ska vi ha mera demokrati och mindre byråkrati. Vi ska ha mera frihet och mindre tvång. Det där låter ju nästan för bra för att vara sant, helt enkelt. Är det det?
Ja, man kan väl säga att det är väl lite nya tongångar inom socialdemokratin.
Det här måste ju innebära en väldig omprövning av den socialdemokratiska ideologin och politiken rent i grunden.
Egentligen inte. Därför att socialdemokratin har ju, om vi ser till byråkratidiskussionen här, frihetsdebatten, har ju fört en frihetskamp historien igenom. Det var ju Socialdemokraterna tillsammans med Liberalerna som genomförde den allmänna rösträtten. Och jag menar att vi har ju slagits emot att de besuttna har förtryckt folk och sådär. Nu ser man risken här igen att vi bygger ut en offentlig sektor med en byråkrati som inte är för folk.
Mm. Men samtidigt har ju Socialdemokraterna också gått in för stora enheter och centralstyrning i rätt stor utsträckning. Det måste du medge. Storkommuner, stora avdelningar, centralt styrda organisationer och sådär.
Ja, det är riktigt att vi har.
Och du har också kommit underfund om att den lilla människan har haft för lite att säga till om, är det så?
Ja, det tycker jag.
Ja. Vad är det för avarter framförallt som ni vill komma åt, och gärna din personliga uppfattning om där byråkratin är för kvävande för den enskilda människan?
När jag började uppmärksamma det här var ju när jag började jobba med landstingsfrågorna och sjukvården. Mm. Och det var till exempel en som ringde till mig och säger att en vårdcentral här i länet, att jag kom fram till luckan och ville beställa tid. Och då sa den anställde, nej, du måste ringa och beställa tid. Ja, men jag är ju här nu. Nej, det gick inte. Ja, men det står en telefon där borta 5 meter, så du får gå dit och ringa. Och det gick det. Jag trodde ju att det var någon av mina kompisar som drev med mig.
Det låter ju som en dålig
historia. Ja, precis. Men jag ringde ju då Ingvar Sundén här. Ja. Och så han undersökte, om det visade att det var ju sant. Och jag kan ta flera sådana exempel som visar alltså att det är två problem i det här. Vi har reglerat för mycket så personalen inte tänker själv. Mm. Det behövs inte så mycket regelsystem. Då skulle det där inte ha inträffat. Och det andra, att man måste säga till folk att sjukvården är ju faktiskt till för patienterna. Och inte för personalen, alltså servicebiten i det. Det tycker jag är ett exempel som jag börjar leva med och som jag ju klart såg att detta är i fel.
Ja, det var ju ett oerhört slagkraftigt exempel. Ja. Har du flera? Du måste ha upplevt andra saker också.
Ja, jag kan ta ett annat inom sjukvården. Och det är att när många gamla sitter i väntrummen så skriker man då ut i högtalaren där. Och man är ju nervös när man ska in till doktorn. Och så sitter man spänt där och så hör man inte riktigt om vad var det mitt namn och så vidare. Jag tycker att man skulle montera ner högtalarna. Och att personalen istället gick ut och sa namnet och kunde säga att vi är lite försenade. Ni behöver inte vara nervös. Vi följer er in. Det är ett annat exempel.
Mm. Skulle man ha tid med det?
Ja.
Mm.
Jag tror inte alls att det tar någon mer tid.
Det tar ju inte många sekunder i varje fall.
Inte alls, utan det går alldeles utmärkt att göra det.
Att de här frågorna växer nu och drivs hårt nu, har det något samband med att det är dåliga tider i landet och så? I goda tider då kan man ju alltid öka på lönerna lite då och då. Man får mer pengar i börsen och människorna är nöjda. Nu får de ett större ansvar, ett större medbestämmande istället.
Nej, det tycker jag inte direkt. Jag ser det som en ja, nästan också en moralisk fråga. Alltså hur långt ska samhället egentligen gå och erbjuda service och reglera på olika områden? När baksidan blir att man passiviserar individen för mycket. Mm. Men det är klart att det är ju en styrka för ett land om man har engagerade människor istället för passiviserade. Mm. Och därför så känns det ju, det känns extra roligt att driva de här frågorna naturligtvis i sånt här läge också. Där man kan gå ut och säga att det finns möjligheter att lösa problemen. Mm. Jag fick en uppgift här. Man har tagit fram inom regeringskansliet som säger att varje år så ger myndigheterna ut omkring 3500 författningar. Som omfattar cirka 9000 textsidor. Mm. Och det sägs ju självt alltså. Om vi årligen ska pumpa ut denna mångfald av regler. Över tjänstemän och andra. Att vi får ju inget utrymme för den mångfald och egna initiativ som vi behöver. Vi kan alltså inte fortsätta så.
En sak som ni införde och som har blivit ganska hårt kritiserat, det var ju storkommunerna. Jag har en känsla att du själv inte var särskilt för storkommuner, Bosse.
Ja, jag var ju inte politiskt aktiv under den här tiden i meningen att jag var med och utforma någon politik eller hade några meningar om det så.
Men om en sån propå skulle komma upp idag, skulle den bli genomförd då? Det har ju fjärmat folket ifrån beslutsfattarna och så, det känner du ju till och det har du väl fått sådana påstötningar.
Nej, att fortsätta med någon ytterligare kommundel är ju inte aktuellt. Snarare är det ju så nu att den demokratiberedning som jag satte till fick till uppgiften att titta på bland annat om man i de stora kommunerna inte borde ordna bättre demokrati genom att helt enkelt göra en rätt så omfattande förändring, göra ett kommundelstyre. Mm. Där alltså varje kommundel fick sin egen skolstyrelse, fritidsnämnd och så vidare och skötte sina uppgifter.
Ja, men det betyder ju, det är en bekräftelse på att det här var ett misstag nästan.
Ja, vad du behåller, det är att du behåller den ekonomiska kraften i storkommunen. Men du avhjälper det som är bristen, demokratibiten.
Och reformen var alltså ofullständig, ofullgången?
Det kan man säga. Den funkar alltså, fungerar inte bra på den demokratiska biten. Och det sägs ju självt, om man sitter i en storkommun som har en 90 000 eller 100 000. Jag säger att du sitter i en skolstyrelse. Och så träffar du några föräldrar som frågar, hur är det i skolan egentligen? Du vet ju inte vad som pågår i en svensk skola om du sitter så. Du vet möjligtvis var de placerar skolan och hur mycket den kostar. Men livet inne i skolan som föräldrarna frågar om, har man ju inte en aning om. Nej. Det är för stort, det går alltså inte. Jo,
det är ju så folk upplever det här. Den här med närdemokratin helt enkelt,
just det.
Fungerar inte.
Nej, just det. Och där, sen tycker jag att det här handlar om politikerrollen också där politikerna har blivit för mycket tjänstemän. Mm. Hur många människor kan egentligen se skillnad på ett kommunalråd och en chef för ett kansli idag? Mm. Jag tycker att det måste bli klarare så att de förtroendevalda verkligen känner av vad folk känner och vill ha förändrat. Och orka genomföra det sedan. Mm. Så de inte blir för mycket styrda av experter, av teknik, av byråkrati. Mm. Men det är klart att vi har stått för att genomföra de här storkommunerna. Och därmed så har vi stämpeln på oss att vi tror att det är då det bästa. Men man får ju lov att lära av erfarenheten och man måste ju framförallt kunna då se vad är fel och erkänna att detta inte fungerar bra. Mm. Och jag tycker att det inte är något konstigt med det.
Så här har det faktiskt kommit något gott från Centern och Folkpartiet. Centern har ju länge talat om det här småskaliga samhället närsamhället. Och Folkpartiet var väl, så vitt jag kommer ihåg, först med förslaget om kommundelsråd.
Ja, de tankegångarna, det tycker jag är enbart positivt. Och det finns ingen anledning att hålla på att ha något partipolitiskt grejer på den punkten.
Jag tycker det är väldigt skönt att du säger det. För att du vet själv att i både kommunalpolitik, landstingspolitik och regeringspolitik så är man ju mest benägen att säga nej när förslaget kommer ifrån ett oppositionsparti.
Ja, det är riktigt det. Jag har lite jobbigt med det, måste jag säga. Jag tycker att vi har gjort partipolitik av för mycket saker. Och i de här frågorna som gäller den offentliga sektorn ser jag väl bara en skiljelinje är viktig, och den är mot Moderaterna. De hårt driver privatiseringen av till exempel sjukvården. Mm. Som jag tycker är en sån nyttighet som ska vara i samhällets tjänst. Och det är en markering som man bör göra. Men i övrigt i de här demokratifrågorna, hur vi ska komma fram, och byråkratifrågorna, så skulle jag säga att se det som en styrka om vi kunde få en sån bred samling som möjligt kring förändringarna. Mm.
En fråga som just nu är aktuell och som det tycks vara svårt att få denna breda samling omkring, det är väl löntagarfonderna. Du talar nu varmt och engagerat om mera frihet, mindre tvång. Men om man nu tvingar på svenska folket löntagarfonder, då får vi ju inte ens bestämma hur vi ska spara. Hur går det ihop med frihetsbegreppet?
Jag kan förstå att man upplever det här som kan stå i strid mot den frihets- och demokratilinje som vi driver fram. Men jag tycker samtidigt att diskussionen kring löntagarfonden här är väldigt grund. Man för ju inte alls nu diskussionen om maktkoncentrationen som vi har i det svenska näringslivet till exempel. Som vi var överens om med flera partier var ett problem.
Tycker du personligen att vi ska ha löntagarfonder? Det innebär ju bland annat att man kör över drygt halva svenska folket som ju inte vill ha det.
Ja, det är ju riktigt. Å andra sidan får man säga så här att det är ju inte alla gånger vi har varit överens heller om saker och ting. Utan ibland får man ju lov att ta ett beslut och konstatera att man inte kan bli överens. Mm. Titta bakåt så har ju flera beslut tagits under strid. Vi har ju haft uppe den här frågan i valrörelsen. Och vi vann ju valet och ska nu försöka göra någonting av det. Men ja, det är klart att för demokratin är det inte bra om det är så att först fatta en regering ett beslut och sen upphäver nästa håller på så. Det är naturligtvis ingen önskesituation. Och jag undrar hur många som har satt sig in i det förslag och kan se det som nu ligger och vad det handlar om. Mm. Det handlar i varje fall inte om Ryssland. Och det handlar i varje fall inte om öststatssocialism. Och det handlar i varje fall inte om att vi ska tappa vår svenska frihet. Det är ju alldeles klart.
Och det har varit väldigt många förslag att sätta sig in i.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Så jag har full förståelse för att det kan vara lite svårt att hänga med i svängarna.
Ja. Och ändå säger du att vi vann valet på det här. På en sak alltså som folk inte begriper.
Ja, men principerna tror jag att alla hade klart för sig, att man skulle sätta av vissa pengarna till en fond, och det tror jag.
Nu håller man ju på att datorisera det här samhället väldigt mycket. Vi ska få ett övergripande datasystem som kallas för FOBALT och så vidare. Ser du det som ett hot emot individens frihet i framtiden?
Ja, datafrågorna kommer att bli väldigt viktiga för oss framöver. Så det krävs nog en skärpt uppmärksamhet på det här området. Men om du tar nu det här aktuella förslaget som du har tagit upp, så handlar ju det om mera hur man ska samla in uppgifter till folk- och bostadsräkningen. Så det är ju inget nytt övergripande system som man för in, utan det handlar helt och hållet om, ska man samla in folkbokföringen manuellt på blankett som man gjorde tidigare, eller ska man via datans hjälp ta in uppgifterna på annat håll som redan finns? Det är det förslaget handlar om.
Ja, men det är väl inte bara det. Det är väl man får en kartläggning av varje individ nu som blir mycket utförligare än tidigare. Och vad folk är oroade för, det är ju hur den här uppgiftsbanken kommer att användas, va? Mm. Känner du ingen oro för datoriseringen då?
Jo. Det gör jag på det sättet att på två sätt. Det ena är att vi måste försöka som människor hinna fatt tekniken så att vi själva kan ha den i vår hand. Det är det ena. Och det andra är just de här integritetsfrågorna. Och de kommer jag ägna stor uppmärksamhet åt. Och jag har ju samordningsfrågorna på det här i regeringen. Och det här tror jag kommer att bli en av de huvuduppgifterna för mig.
Mm. En sista fråga på det här temat om mera frihet, mindre tvång. När försvinner kollektivanslutningen?
Ja, det vet jag inte. Jag tycker att det här är en fråga för fackföreningsrörelsen i första hand. Vi föds in i Svenska kyrkan också.
Ska man därmed också tvångsinföra sitt politiskt parti?
Den allmänna uppfattning vi hittills har inom partiet är att fackföreningsrörelsen i första hand ska avgöra hur de ser på den här frågan. Mm.
Men eftersom det här är en programserie som tar väldigt mycket fasta på personlighet och så där vidare. Ja. Så vad tycker du då?
Jag kommer inte längre i den här frågan.
Men du måste väl ha funderat på det här, Bosse, kollektivanslutning till ett politiskt parti. Och du talar om frihet och så. Det här är väl, jag menar, ganska mycket stick i stäv med detta, personlig integritet och så.
Jag är inte så upphetsad i den här frågan faktiskt, det måste jag säga. Jag blir nästan mer upphetsad på de som har så stort bekymmer på vårt parti i den här frågan. Så därför är min personliga inställning att jag ser inte det här som något problem, eller jag ser inte att den här frågan stör den här frihetsprofilen och det här förändringsarbetet som vi i övrigt jobbar med. Det är väldigt delade meningar kring det här inom både fack och parti. Det är alldeles klart.
Du, lika väl som jag och många andra, måste jag fundera på de här frågorna. Det har tagits upp i riksdagen flera gånger och så. Och man tycker att det är inte så lämpligt i våra dagar. Jag förstår den historiska bakgrunden och så där vidare. Mm. Men i våra dagar har Socialdemokraterna inte råd med att skippa det här med kollektivanslutning.
Nej, alltså jag tror närmast att frågan är historiskt, att de fackföreningar, de arbetarkommuner och föreningar som vill ha det här, ser det här som någonting naturligt och en koppling som de vill ha. Och ja, sen har ju den enskilde individen alltid rätten att säga nej. Jag menar, att du skrivs ju inte in i det socialdemokratiska partiet om du inte vill. Det krävs en aktiv handling.
Nej,
av det.
Den aktiva handlingen krävs ju för att man ska komma ur.
Ja, att precis, att du vet ju om vilken fackförening du är med i och hur den ställer sig den här frågan. Så att du får ju vara lite aktiv i den bemärkelsen.
Om jag jobbar på ett företag där fackföreningen ägnar sig åt kollektivanslutning, då ska jag alltså inte gå med i facket.
Ja, du får göra hur du vill. Jag tror vi får överlämna åt den personliga friheten till varje människa att klara av det.
Ja, men själv kräver ju respekt för individens frihet nu. Det är det jag håller med dig om och finner att det här går inte riktigt ihop.
Nej, du tycker inte det, och jag tycker att det går ihop.
Okej. Och nu är vi tillbaka där vi började. När du är värd, du tar emot gäster, håller tal, hälsar dem välkommen eller tackar för maten när du själv är gäst. Då drar du en bra historia.
Jag har suttit och varit nervös här under hela programmet om jag kan komma på en till här. Men jag tänkte så här, att du pratade lite med mig om kyrkan. Och vi har också pratat om att det kan vara lite knöligt det här med att hitta rätt i politiken. Och då kom jag faktiskt att tänka på en historia, och det handlade om en väldigt ung och entusiastisk präst som var ute och metade tillsammans då med kyrkoherden och biskopen. Och när masken blev slut där då, så klev biskopen upp och gick som den unge prästen till synes såg på vattnet in och hämtade mask och gick ut igen. Han blev ju väldigt imponerad. Så blev det slut på masken igen, och då klev kyrkoherden upp och klev ur båten och gick in och hämtade mask och kom tillbaka. Den här unge, entusiastiska prästen, han var ju helt fascinerad. Så blev det slut igen på mask, och då var det hans tur. Han klev upp och han ploppade ju ner direkt här. Och då när han kom upp där så undrade han, varför blev det så här för mig? Ja, svarade då biskopen. Det gäller inte bara att ha en stark tro, det gäller också att veta var stenarna ligger någonstans.